Idag i Northside-podden träffar vi Björn Stein. Han är regissör och manusförfattare och har gjort både svenska, internationella serier och långfilmer. Jag heter Sofie Lenn och arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Varmt välkommen Björn!
Tack så mycket, tack så mycket.
Väldigt roligt att du är här.
Kul att vara.
Vi har ju känt varandra väldigt länge, ända sedan Disco Kung Fu.
Är det så länge sedan? Ja.
Ja. Det har hänt en del.
Ja, det har det.
Sen dess.
Ja. Kan det vara 2002 eller sånt där? 2003 kanske.
Jag tror vi har känt varandra kanske 25 år eller något liknande. Men inte kanske prata så i detalj om vad du jobbar med.
Nej.
På det här sättet som vi ska göra idag.
Mm.
Hur kom det sig att du började med film?
Alltså det började någonstans med, jag träffade Måns Mårlin då, så vi blev kompisar när vi var 8-9 år på landet i Hunnebostrand på västkusten. Och jag tror det var så att det fanns en biograf där man kunde komma in på allt möjligt, så även om man var 10 år så kunde man se en skräckfilm eller barnförbjudet liksom. Och på den tiden då det begav sig, eftersom jag är så gammal, så liksom, det fanns ju inte ens tanken på, eller så här, VHS fanns inte, eller video fanns inte, och att det skulle komma en film på SVT, ettan eller tvåan var helt, tänkte man inte på. Så det var, den filmen gick och sen så såg man aldrig igen. Möjligtvis att de gjorde lite grann som de gjorde på den biografen, att de visade gamla klassiker också. Då skulle man kunna se vissa filmer igen. Så, här. Så att vi började samla pantflaskor från en jädra massa raggare där som drack bira hela tiden. Och så övertalade vi dem att inte slänga sina flaskor utan ställa dem så vi kunde ta dem. Och så tog pengarna och så gick vi på bio. Och någonstans där tror jag vi båda connectade, vi båda blev väldigt drabbade. Det var, jag tror att den viktigaste filmen i mitt liv, eller i vårt liv till och med, är Fredag den 13 del 2. Inte ettan utan tvåan. Och det var jag, Måns då, och sen Jörgen, en kompis, som gick på den där. Och det var ju så, alltså, om du går på en sån skräckfilm under 10 år, man blir ju så rädd så man vet ju inte vad man ska ta vägen. Men också så blev vi extremt fascinerade. Hur kunde vi bli så rädda för någonting som är tvådimensionellt platt liksom? Så att där började vi göra egna skräckfilmer och liksom fastnade mycket för specialeffekter, hur man gör liksom en pil genom halsen och sånt där.
Och hur gick det till?
Ja, när man lägger sig liksom, och så spänner man en grej och så ja, det går att förklara, men det är massa olika tricks och vi läste massa tidningar om det där, och skräckfilm är en väldigt bra inkörsport till tyngre droger som drama och sådär, komedi. Men det är lätt att göra skräckfilm, för att du kan med en liten point of view-kamera kan man komma runt och lägga på lite musik, så kan man få en liten känsla av att man faktiskt gör en riktig film. Så det gjorde vi. Och sen vet jag också att jag tänkte på det, min mormor och morfar jobbade och tog biljetter och var i godiskassan i Herrljunga biograf. Så där slank man in varenda gång man var där också och fick en stor förkärlek till biografen, tror jag liksom, att det var ett väldigt behagligt bra ställe liksom att uppleva historier på. Så att där någonstans började det, och sen så har det bara fortsatt.
Det låter ju underbart, men jag tänker också att det krävs ju ett visst mod att faktiskt välja en sån sak som karriär, framförallt på den tiden när det inte fanns streamingtjänster och sådana saker.
Ja, det var ju, det fanns, för att Måns bodde i Stockholm och jag bodde i Trollhättan, jag uppväxt i Trollhättan, och det fanns ju, då fanns det bara DI. Det var 3 pers vartannat år som kom in på regiutbildning. I övrigt fanns det ingenting. Och det var liksom, jag vet att jag jobbade extra hos någon gammal före detta tv-fotograf i Trollhättan och bar hans grejer och fixade sådär. Men det fanns liksom ingen möjlighet. Och sen plötsligt så hittade Måns Stockholms filmskola. Och så sa han till mig, det finns en kvällsskola här. Och då var wow. Som man inte, för att DI var man tvungen att vara typ 40 år och redan gjort massa film. Så att det var så här, fanns ingen möjlighet att man skulle hamna där. I alla fall då. Så då flyttade jag upp till Stockholm och började jobba med film, eller läsa, plugga film, och så läste även filmvetenskap. Och då kommer man i kontakt med likasinnade, och då kände man ju att här vill man ju vara. Ja, det är faktiskt ett yrke, det är inte bara en hobby. Även om det är en betald hobby fortfarande, så är det liksom ett yrke också.
Underbart. Vad jobbar du med idag?
Just idag sitter jag, jag har precis avslutat en inspelning av en tv-serie för SVT och Disney som heter Whiskey on the Rocks, som handlar om hur det gick till när ubåt 137, en sovjetisk ubåt, gick på grund utanför Karlskrona 1981. Så den har vi precis spelat in och nu sitter jag och klipper den för fulla muggar.
Mm. Och när kommer den att visas?
Nästa jul.
Och var?
SVT och Disney.
Oh, ja. Jag tackar. Bra kombination.
Ja,
där.
Det är första gången de jobbar ihop, tror jag. Så det blir spännande. Mm.
Härligt. Jag tänker ju att populärkultur framför allt har ju en väldigt stor makt på oss alla egentligen. För att vi tittar ju väldigt mycket idag även på streamingtjänster och så vidare, inte bara bio. Och jag blir väldigt nyfiken på hur man arbetar till exempel som manusförfattare och bygger upp de här karaktärerna och historierna. Har du lust att berätta lite grann hur man tänker?
Oh, det är en väldigt bred fråga hur man tänker. Alltså man, det som är bra och roligt med film är att det är inte en sak och det är inte ett sätt att göra saker på, utan det finns tusen olika sätt, och det är därför jag tror vi tittar på så mycket, för det finns så många olika varianter av det. Sen finns det ju alltid, om man går in och bara säger att jag jobbar med narrativ, berättande historier, så är det de här 7 grundhistorierna som egentligen finns, som man gör varianter på i in absurdum.
Och vilka är de?
Ja, det kan inte jag ens. Okay. Jag kommer inte ens ihåg dem längre, men det är sånt där man lär sig och pluggar och så kommer jag inte ihåg vilka det är. Men det är, så hur man gör, alltså allting, det är väldigt olika. Ibland är det att man själv får en idé och börjar nysta i den och får en tanke, allt ifrån man ser en dokumentär eller upplever någonting och så börjar man skriva och dra i det och sen presenterar man, till att folk ringer och hör av sig och frågar, vi har det här typ av projektet, skulle ni kunna vara intresserade av att hjälpa till att utveckla det och skriva och skapa. Eller så finns det en bok som är vanligt, så att säga. Så det finns flera olika vägar in till hur man gör det, och vad liksom, ibland är det beställning, ibland är det eget driv och ibland är det lite bitar båda.
Och brukar du göra då? Brukar du börja med slutmålet, eller är det något övergripande tema, något centralt tema, eller en karaktär du börjar bygga utifrån?
Alltså oftast, det är också så här, vad ska man ta för exempel?
Det har Saga till exempel i Bron.
Ja, alltså om du tar Bron, så var det en fråga där de var, hej, vi ska utveckla någonting i Malmö-Köpenhamnsregionen. Sjukt osexigt. Man bara, aha, det låter ju superspännande, en regionspolitisk film liksom. Och de hade någon idé om några säkerhetsvakter, och då hade vi en annan idé liksom. Och då började det med det här, vad tänk om man hittar en kropp på Bron, och sen när man lyfter upp den så är det 2 delar. Och de bara, oj då, vad är det här? Vad hände sen då? Vi bara, jag har ingen aning, men visst är det spännande? Och de bara, ja, det var ju spännande. Och så börjar man nysta i det och så börjar vi dra i det. Och sen så det kom ifrån en liksom, SVT och DRK ville jobba tillsammans och hitta något projekt att göra på. Och så det var liksom en slags ekonomisk samarbetsgrund, vilket låter sjukt tråkigt, men det är så,
mellan just Köpenhamn,
ja, eller mellan Sverige och Danmark, att svensk och dansk tv vill jobba ihop och göra projekt och hitta någonting där och liksom inom regionen och sådär. Men det vi hittade då sen var ju, ja, men det, alltså vi hittade då en situation där dels karaktärerna blev ju ganska starka, men även också tematiken med de livslögner som vi alla går omkring med och är delaktiga i liksom, och så är det någon som börjar agera i det och börjar, ja, men vi har ju massa hemlösa, men ingen gör ju någonting, varför skjuter du inte bara av dem och tar bort dem? Och det kan man säga, ja, kan man göra, eller så gör han det, och då han gör ju helt fel, men han pekar på ett problem som finns, och på det sättet så säger det ju, blir det ju intressant, för att han har ju jättefel och inte fel samtidigt, den här antagonisten, så att säga. Så att och sen även då hur och vem ska då tacklar det här problemet. Och då blir det då våra två poliser, en från Köpenhamn och en från Malmö. Och de blev också rätt, där vill man också tänka, man behöver man ha två stycken som är liksom kompletterar varandra genom att vara ganska olika liksom. Och
det blev bättre de dynamik då.
Ja. Så det blev de ju.
Kan man lugnt säga.
Ja, kan man lugnt säga.
Men jag tänker just om du kan utveckla det här med saga, för att det har ju ändå blivit ett fenomen kan man ju nästan säga. Och det har ju också skapat en otroligt stor både men uppmärksamhet kring att en person med en eventuell diagnos kan vara så framgångsrik och ha ändå fungerande relationer och skapat en acceptans kanske i samhället för det, och en, som sagt, en empati kanske också.
Mm, mm, mm. Absolut, det har ju blivit många ringar på vattnet av saga i form av med den liksom, diagnos som hon har med liksom en, vad ska man säga, autistisk spektrum variant vad hon nu har så att säga, som med någon Asperger profil som gör att liksom hon precis som om man har Asperger så liksom tänker man ibland på ett annat sätt och agerar annorlunda, och för oss var det någonting som blev väldigt intressant i om man skulle ta en person som har Asperger och sätter dem i polisrollen och ser vad händer då, för att om man nu har det så har man ofta en extrem spetskompetens och är extremt skärpt inom vissa områden. Om man gillar någonting så blir man typ bäst på det, och då sa vi, det är ju väldigt bra att vara polis och utreda mord till exempel, vad det, men samtidigt så har man ju då social inkompetens ibland i att man har svårt att läsa av folks reaktioner och signaler och sånt där, vilket är också en annan del av en polis behöver göra så att säga, och det skapar ju då konflikter och situationer och det är alltid, finns ju alltid en risk med att göra det där liksom, att det kan bli utnyttjande, dråpligt, eller ja, man illustrerade fel så att säga, att man går för mycket i någon slags underhållningsspår. Och det där vet man inte riktigt förrän efteråt nästan. Men vi fick extremt mycket positiv feedback från folk som har diagnosen själva som säger, ja, fan, så där är det ju. Så att det funkade.
Och anhöriga kan jag tänka.
Ja, och anhöriga.
Var det här någonting som var svårt att få igenom? Den här typen av karaktär?
Det beror på...
Fanns det en viss oro för deras dynamik? Eller?
Nej, inte från karaktären. Karaktären blev ju redan på papper väldigt intressant. Och det är det man är ute efter, att hitta någon... för att om man är annorlunda så är man dramatiskt sett ofta mer intressant på det sättet. Att det finns saker som folk inte känner till. Och då blir folk nyfikna på det. Vilket var fallet i här då liksom, att oj, vad är det här, väldigt spännande liksom, och oväntad situation att låta henne vara en mordutredare och polis så att säga, så att det funkade väldigt bra och var inte så svårt. Vad som där var svårt var att SVT tackade nej till serien fast de tyckte den var jättebra. Och sen tackade de jag 2 år senare. Så det var därför. Vi har ju bara skapat den. Jag och Måns tillsammans med Hans Rosenfeldt. Sen så var jag och Måns bort i USA och gjorde film. Så då fortsatte den sen. Så då tog jag Hans över och körde hela kakan så att säga. Så att därför har inte vi regisserat någonting. Vilket har gjort det jättekonstigt. För han har gjort 7 eller 8 remakes på världen över. Det är helt sinnessjukt. Och tycker ingen riktigt har fått till inledningen hur vi tänkte där. Så det är konstigt att se det om och om igen. Nej, vi ska se där. Det blev ju bra ändå, men det var bara, man har ju som regissör en ganska egen bild av hur saker och ting ska vara.
Det kanske får bli en remake om 10 år.
Ja, kanske det. Mm. Vi får se.
Mm. Ja, men det är ju intressant också ur ett perspektiv med representation och inkludering. Det är någonting som jag jobbade själv med väldigt mycket när jag jobbade inom kulturbranschen. Och även om det är relativt lätt att förstå på ett rationellt plan, så var det ju kanske inte förrän jag fick min son som är från Indien som jag på ett känslomässigt plan förstod vad det kan innebära genom att se världen genom hans ögon. Mm. Och hur otroligt viktigt det kan vara, oavsett om man har ADHD eller vad det nu kan vara som gör att man tillhör en minoritetsgrupp. Mm. Och jag kommer ihåg när vi tittade på en del Star Wars-filmer till exempel. Mm. Hans lycka när Finn, för detta stormtrooper, kom in i bilden, mm, och såg ut som han gör.
Mm. Mm. Ja, det är mäktigt. Jag har ju också en son som dels är från Asien, från Sydkorea, men också har Asperger som jag inte hade då när vi skapade Saga. Så det blir väldigt intressant i efterhand att leva i den världen som jag har gjort sedan vår son kom. Så då har jag ju liksom fått ett helt annat perspektiv, som du säger. Man får ju det. Tråkigt nog så tycker Anton inte så kul att kolla på film, så han har inte sett Bron.
Otacksamt.
Ja, sjukt barn. Otacksamt. Ja, ja, verkligen.
Hopplöst att vara förälder. Ja,
men någon dag kanske han ser den där och känner igen sig kanske, eller på något sätt. Liksom. Vi får väl se.
Men att ha barn generellt är ju väldigt utvecklande, tycker jag. Mm. Jag frågade honom senast igår faktiskt, apropå det här samtalet vi skulle ha idag. Och han berättade att han skannar fortfarande av alla rum. Så fort han kommer in i en lokal, eller på ICA eller i ett klassrum, skannar han av. Är det någon som ser ut som jag gör?
Mm.
Och hur mycket det kan betyda.
Mm. När vi var i Sydkorea och hämtade vårt andra barn. Då gick vi runt i Sydkorea och det var verkligen off-season. Jag vet inte hur mycket turistsäsong det är, men det var i alla fall inte turistsäsong då. Och då gick man och var helt ensam, så att säga, europé. Bara asiater. Och fick en så här whiff av hur det är att liksom inte se ut som alla andra. Och det var bara verkligen en milligram. Jag är ju inte där. Jag var där i ett par veckor liksom. Men det är inte ett helt liv. Men man fick, det var ändå en liksom intressant känsla att vara. För man utsätts inte för det så ofta. Liksom, att man är oftast i habitat som man kan och känner och liksom rör sig vanligtvis. Så att det är intressant.
Ja, det är ju verkligen det. Och eftersom jag jobbar på Noaks Ark då, så är det också någonting som vi funderar på. Just hur personer som lever med HIV-diagnos blir representerade i media.
Mm.
Och man kan ju säga det som jag sa tidigare här, att det finns väldigt många populärkulturella serier och filmer som ju speglar 80-90-talet.
Mm.
Men det finns inte speciellt mycket som speglar hur det är idag att leva med HIV.
Mm.
Och drömmen för oss vore ju egentligen om det kom ut karaktärer som har HIV, men som lever som alla andra. För det är ju precis det man gör. Att det inte är en big deal.
Mm.
Man lever lika länge, man är lika frisk, man smittar inte.
Mm.
Man har HIV och lever som alla andra.
Ja.
Eller för den delen. Ja. Tänk en superhjälte.
Ja.
Med HIV.
Ja, verkligen.
Det är ju...
Men det där är lite intressant, för det finns två stadier i det där. Det ena är, alltså rent krasst, cyniskt, om man bara tittar på varför är det så. Jo, men för att det var mer dramatiskt att ha HIV på 80-90-talet, så att säga. Med folk liksom dog och det var väldigt sjukdom och liksom så här, det fanns ingen liksom hjälpmedel. Och det var väldigt liksom dramatiska berättelser och drabbande och liksom så där. Vilket det är på ett annat sätt idag, men det är liksom det är en annan slags, vad ska jag säga, vardagsdramatik på ett annat sätt liksom. Men det är inte det här liksom som draman drar sig åt liksom och gestalta. Men däremot då kan man flytta den representationen till att det är bara en grej som karaktären har eller är i en situation, att man inte gör ett nummer av det. Jag håller på med en annan historia som har en transsituation eller karaktär, och då pratar man med en vän som har utan könskorrigering, och det var också som han sa, att liksom att men helst inte att det ska vara göras ett nummer av eller liksom så här, utan bara det bara är så. Och det är så här man tänker. Jag själv inte är i den situationen, så vill man kanske berätta lite för mycket istället för bara normalisera det. Och det är det jag menar, det handlar ju två. Antingen så ska man berätta det och göra, alltså Saga är ju en grej av att hon har Asperger, och liksom, medan andra kan vara att man bara liksom, ja, och så har man HIV liksom, till exempel, men att det inte liksom görs någonting av det mer, och då men problemet med det rent så här,
Dramaturgiskt?
Ja, dramaturgiskt, eller när man sitter och kommer på sånt här så letar man ju efter saker som förstärker det man vill att karaktären ska göra. Och då tänker man, eller jag kan bara utgå från mig själv, men jag vet ju att många vita medelålders män, som jag är, den mest privilegierade livsformen på planeten, att man liksom letar efter det som förstärker karaktärsdragen liksom. Och då tänker man ibland lite för vad ska man säga? Ja, men man bygger en karaktär på olika stenar. Nej, men jag ska ha det här. Och då kanske det där, om det är för normaliserat, så tänker man, det ger ingenting, tänker man, för karaktären, på det som jag är ute efter. För jag är ute efter något annat just nu. Men det är där som man kan tänka på, ja, men lägg det bara som, ja, att de liksom, ja, har mittbena. Det är ju ungefär samma sak. Jag har liksom tår liksom. What have you? Men det är intressant att det kräver en extra process rent kreativt för er. Och det finns ingen intention i det. Det finns bara en brist på intention.
Det här är ju ett dilemma för oss, därför att det är ju bara 20% som upplever att de vågar leva öppet med sin HIV-diagnos. Därför att det finns väldigt mycket fördomar.
Mm.
Och det är väldigt mycket fördomar även i vården.
Mm.
Men där är ju vårt dilemma, till exempel när vi är kampanjer som ett stick i fingret. Mm. Då använder ju vi oss av personer från populärkulturen.
Mm.
Delvis då Lars Lerin och Sofia Wistam och så vidare. Därför att de är bra personer som talespersoner. Mm. För att de har trovärdighet och de är folkkära, så folk kan ta till sig budskapet.
Mm.
Mer, men det är ju de facto en stor konflikt, och det finns ju ingen annan diagnos idag som skapar samma sociala utsatthet som det.
Mm.
Men där är ju vårt dilemma att vi vill ju normalisera.
Mm.
Samtidigt så har vi den problematiken.
Mm.
Så att när vi gör till exempel rent visuellt de här kampanjerna, så väljer vi alltid ha en blå bakgrund, en blå himmel, alla ler.
Mm.
Alla ser tillgängliga ut och ser ut att njuta av livet.
Mm.
Därför att vi vill projicera den bilden. För att man lever lika länge och lika frisk.
Mm.
Samtidigt så har du stigmat som inte har förändrat sig någonting nästan senaste 20 åren.
Mm.
Och det där är ju jättesvårt för oss, hur vi ska kommunicera det.
Mm.
För att å ena sidan vill vi ju verkligen göra någonting åt stigmat.
Mm.
Och ett sätt att göra det kan ju vara genom att skapa empati för att det är ju fruktansvärt att det finns människor som till exempel väljer att inte gå till sjukvården för att de har haft dåliga erfarenheter.
Mm.
Eller att man väljer att inte ha en partner på 20 år för att man inte vill bli avvisad.
Mm.
Eller för den delen inte vill tala om för sin familj för att man vet att jag kommer bli utesluten.
Mm.
Så att det är ju ett dilemma som vi har där egentligen.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Det är svårtacklat. Och som du säger, man vill två saker samtidigt på något sätt. Normalisera, men samtidigt belysa. Belyser man så blir det kanske inte normaliserat samtidigt. Liksom. För att det som säger, det är ju inte bara blå himlar och ljus för folk hela tiden.
För ingen
människa. Vad fan, liksom, vem du än är så är liksom aldrig det. Liksom. Det är mycket november också för alla människor. Så att nej, men det är väl också så här, det kan ju drama göra en jättestor insats på ett sätt. Men det finns också det här, vad ska man säga, förbannelsen i att försöka göra det medvetet, för då kan det bli pekpinnigt och då kan folk bara slå från sig direkt, för att man känner att det är någon som vill lära dem något när de bara ska sitta och ha det gött. Det är som vi har alltid försökt så ofta vi kan när vi gjort grejer, tänka att vad kan man liksom, vad handlar det om egentligen under det här som gör att det faktiskt betyder någonting, som vi sen kan stoppa in i liksom, man stoppar in lite nyttigheter och vitaminer i karamellen utan att folk känner det, som Minat Sol som gjorde, som handlar mycket om samernas situation. Men det är paketerat i form av en thriller med en fransyska som kommer dit och utreder ett bisarrt mord. Och så får de liksom nysta upp det hela och så får man en insikt i en värld som man kanske inte hade koll på. Och förhoppningsvis lär sig någonting utan att man känner att man lärde sig någonting. Och det är där jag tror man kan vara som starkast, när man liksom använder drama till det. Att det är bara liksom, det huvudsyftet ska inte vara utbilda, utan det ska vara en bieffekt. Då tror jag man kommer längre med sin kommunikation, även om det kanske låter som att nej, vi måste ju göra mer. Nej, jag tror kanske inte ska göra det, utan vi ska bara låta det vara en del av det, eller liksom på ett sätt som gör att folk sväljer karamellen istället för att strunta i den och spotta ut den för att de tycker det smakar bäst. Liksom. Mm. Så att det finns någon balansgång där i att den goda viljan i att göra projekt som är för informativa blir bara liksom, folk har någon instinkt i att någon försöker läxa upp dem och lära dem, och då skiter man i det.
Jag tror också att det kan vara väldigt svårt. Det finns ju några bra exempel. Jag tänker på filmen Roma till exempel, som vann en Oscar. Där regissörens uttalande ambition var ju att belysa hushållsarbetares väldigt svåra, många gånger, situation. Där de blir utnyttjade för att jobba mycket under väldigt svåra omständigheter. Han till och med samarbetade med en väldigt stark organisation för att just belysa det här. Men det är nog väldigt svårt. Sen finns det ju andra exempel, som jag tänker på den här filmen Gaslight, som kom ut 1944. Jag tror inte att någon som gjorde den filmen trodde att vi nästan 100 år senare skulle prata om gaslighting som psykologisk manipulation. Det är ju ganska fascinerande ändå vilken enorm kraft just populärkultur kan ha. Påverkan. Och jag tror framförallt inte att någon som säger gaslighting har en aning om att det kommer från den filmen. Så att det lever liksom sitt eget liv efter ett tag.
Ja, men verkligen.
Men jag tänkte på det som du nämnde innan här. Du var lite inne på det här med antagonist och protagonist. Har du lust att bara nämna lite kort vilka beståndsdelar som ett manus kan innehålla?
Ja, ett manus behöver, alltså som jag säger, film kan göras på 1000 olika sätt. Men om man tar de 80-90% vanligaste, bredaste formerna av det i alla fall, så behöver man en konflikt. Det är det som behövs för att berätta en historia. Vad är konflikten? Det är där man alltid måste börja i. Vad handlar det om? Varför ska vi titta på det här? Jo, för att det är oftast en konflikt mellan personer eller organisationer eller vad det nu må vara. Och då behöver man en antagonist och en protagonist. Och protagonisten är då vår huvudperson som vi följer, som oftast då behöver utvecklas och lära sig inse någonting på vägen för att ha ny insikt. Medan då antagonisten är inte nödvändigtvis en bad guy, men bara någon som vill annat än protagonisten. Så de står emot varandra och då skapas den här friktionen. Så det är så det funkar väldigt enkelt liksom. Så att man måste ha några som tycker olika och så filmar man det.
Så enkelt är det.
Så enkelt är det. Ja. Inte så än så.
Det är bara Hollywood nästa.
Ja. Ja, men basalt så är det så enkelt. Sen såklart så måste man ju klä dig i fina kläder så att säga, så att det blir intressant.
Jag tänker på hur viktigt är det när du skriver ett manus eller till exempel tillsätter roller. Jag tänker på huvudroller nu framförallt. Hur viktigt är det att man kan knyta an eller att man känner empati eller sympati för huvudkaraktären? Är det vanligast att man gör det, eller hur ofta kan man komma undan med en huvudroll som man kanske tror att publiken inte kommer gilla?
Det är svårare. Det är mycket svårare, men det är också intressant tycker jag att göra det. Och sen så kan man ha vad ska man ta för exempel? Rain Man, gammal film, på tal om diagnoser. Där har Dustin Hoffman autistisk där, och hans brorsa då, Tom Cruise, som spelar som Tom Cruise, är ju ganska osympatisk rätt länge i filmen tills han kommer till insikt och förändras. Och där tycker jag det går ju jättebra. Nu har ju Tom Cruise någon slags star quality som få människor har. Oavsett vad man tycker om honom så har han någonting som inte så många har. Och det är lite kanske av nyckeln att du måste ha någon som kan gestalta det intressanta med den här karaktären. Okej, om de inte är att man connectar med dem på det planet, varför så ska man ändå fascineras av dem? Och det ligger ju både på manus men också i gestaltning väldigt, väldigt mycket. Och det är ju så här, man träffar ju oerhört mycket skådespelare och alla har ju sitt egna paket med sig. Vare sig de vill eller inte. Vissa kanske bara får spela vissa så här polis, jurist, alltså rättfärdiga typer för att de är det och de bara är det. Det är så här, ja. Sen kan de spela monster eller mördare också. Alltså det är inte så att de inte kan det, men det finns, alltså ofta så är det så här, man letar efter någonting hos någon. Om du har skrivit en karaktär och sen så letar du efter den så nära du kan, sen så skådespelar ju folk och gör roller, men väldigt ofta så är det så att det finns någonting i personen som är det du letar efter innan de ens börjar skådespela nästan liksom, innan de, eller de bara läser och man bara, du känner någonting i folks, eller jag i alla fall, rytm, hur de pratar, hur rösten låter, hur de ser ut och hur de rör sig, allting. Och liksom man hör deras värderingar snabbt. Så det är, någonstans här så blir det en liten tratt i en snabb och ibland då väldigt förutfattad åsikt. Men ofta så stämmer den också så att säga, för man skapar någonting. Och då utgår jag från min heterosexuella vita värld. För det är så jag är uppväxt. Och då har jag de preferensramarna. Så där blir det liksom, det här med representation är ju jätteintressant och man måste utmana sig själv med det liksom. Samtidigt som till exempel det vi gör nu utspelar sig i Sverige 1981, då såg ju samhället jätteannorlunda ut. Och då känner jag också att då kan vi inte liksom överrepresentera där bara för att göra, för då blir det lite knasigt på fel sätt och då kan folk tappa intresset liksom nästan för att man har överrepresenterat bara för att göra det.
Att det inte men känns trovärdigt liksom, då?
Ja, men det var ju bara män. Det var politiker och militärer. Det var ju liksom 90% män. Så vi har ju ändrat till och med en av personerna till att bli kvinna som var en man egentligen. Det är en verklig historia som sagt från början. Bara för att dels för att serien handlar mycket om mäns tillkortakommanden. Det är väl det. Män med makt är dåliga typer generellt i världshistorien. Det har vi ju sett om och om igen. Det är väl lite det handlar om här. Men även där kände alltså, vi var tvungna att förvränga verkligheten för att få in det, för det fanns inte så mycket då liksom. Och där finns ju också en gräns på hur mycket kan vi töja på det innan det känns som att nu har de bara varit politiskt korrekta för att få in allting. Men som du gör en nutidshistoria i Sverige, då är det ju väldigt lätt att vara öppen för vad det än må vara, tycker jag. Sen så gör jag säkert skit, nu har inte jag gjort några nutidsgrejer på jättelänge, men det är liksom, det är ganska okomplicerat egentligen nu om man tänker på det, hur samhället ser ut jämfört med 1981.
Hur ofta visar ni filmer eller tv-serier innan för en testpublik? Jag kommer när jag bodde i Los Angeles.
Ja.
Då var det ju jättehärligt som student. Man fick gå på gratis film. Och så filmen i någon enkät efteråt. Vad man tycker om karaktären eller berättelsen. Innan den så att säga lanseras.
Mm-hmm.
Är det någonting man håller på med i Sverige också?
Ja, det gör man. Mer eller mindre professionellt. Tycker jag väl kanske. Liksom. Ibland blir det att man frågar ihop. Alla får fråga ihop. Liksom, ja, men har du några tonåringar i liksom, din bekantskapskrets? Så drar man lite ett gäng. Man behöver inte känna dem. Men de har ju någon slags sekundär koppling. Kanske till någon inom produktionen. Och ibland så görs det av ett företag. Liksom. Men som du säger, i USA så görs det väldigt professionellt. Så att säga. Det är ju helt generiska publik som tas in. Liksom. Sen är det alltid folk som söker sig till att göra det här är en viss sorts människor. så att man får aldrig en full representation ändå. Men du får ofta se sig, jag tycker så här, sådana tester är jättebra generellt, för att om 80 pers av 100 pekar på någonting, så är det, jag fattar inte det där. Ja, men då är det nog något knas med det där, och då ska man inte vara liksom sitta där i ett hörn och tjura och säga, men då är det, kanske man kan göra det där bättre liksom. Men sen så gäller det också att stå på sig och inte falla för vissa grejer heller, för att det är ju så att man, folk vill ha det de redan har, och ibland så om man vill göra någonting som är lite annorlunda, så kan det ta sin tid att få folk att vända sig vid det liksom. Men det är det som kallas utveckling.
Hålla fast vid sin vision kanske.
Så det måste man göra. Men jag tycker, så länge man gör det i samverkan med tv-kanaler och producenter på ett sätt som gör att man inte springer iväg och blir nervös eller för påverkad av det. Man ska ha det som ett stödredskap bland andra i sin process när man gör klart det liksom. Mm. Så det görs här också, men tv-serier vet jag inte på samma sätt faktiskt. Mm. För att de produceras ju ibland som gör att det inte är klart innan det liksom, hela är klart innan det nästan börjar gå. Så det är svårare att testa på ett annat sätt än filmer.
Hur uttalat är, för här, precis som du säger, det här är ju en sann historia. Men hur uttalat är det, den här övergripande centrala budskapet eller temat, du var inne på det här med att det är bara män, och det var kanske en viss ineffektivitet kanske.
Det är inte uttalat alls, det är mer att så har jag och Henrik Jansson Schweitzer, som har skrivit manuset framförallt, när vi har haft den här processen, så har det utkristalliserat sig snarare att bara, här är en till gubbe som inte riktigt vet vad han håller på med, eller tycker att han är för bra eller för full av sig själv. Eller liksom. Det är rätt många i politiken och i liksom, även i militära. Liksom. Men vi har liksom även goda män också. Så att det är liksom, vi säger inte att alla män är dumma i huvudet, men det finns för mycket testosteron och alfa i världen liksom, som gör att folk mår skitdåligt. Och det här är väl ett sätt att påvisa det. Liksom, så att alla får sig en släng av sleven. Oavsett nationalitet.
På det sättet är ni jämlika och demokratiska.
Ja.
Alla får en slänga.
Ja, men det enda vi, som säger, vi försöker representera via att visa på att de som är bild kanske inte är toppen alltid. Utan det är... Ja.
Tänkte på karaktärerna som vi pratade om förut. Hur mycket frihet får de att forma sin roll? Hur mycket styr du som regissör?
Ska vi fråga dem snarare än mig egentligen? Jag är väl ganska... Ja, alltså det finns ju något som heter självgående, och det är det finaste ord jag vet inom filmskapande, när folk är självgående, när man själv inte behöver göra så mycket för att de jobbar från sin egen agenda, och när den agendan är synk med ens egna, då är det bara att åka med och titta på och ibland glömma bort att man sitter och jobbar, utan då är det som att titta på en film när man sitter, och ja, tack, bra, vi fortsätter.
Men så har att, ni stämt av det innan ni började filma då?
Både och, det kan bli en härlig överraskning. Alla är som sagt olika. Jag har någon slags, jag har fått höra det, att jag är ganska så här exakt pekar på där, för att jag... Vilket kan vara enormt påfrestande, tror jag, som skådespelare, att få sådana extremt exakta ändrade där. När att skapa en karaktär är en organisk företeelse. Liksom. Men vissa tycker det är toppen, andra kanske inte. Liksom. Men vi pratade faktiskt om det i den här produktionen, och jag har börjat utkristallisera att jag hör filmen i huvudet. Jag har suttit med den och man skrivit och utvecklat och planerat och sådär. Så någonstans när man sitter och ser det hända, så är det som att någon spelar ett piano, så spelar de ett ackord. Nej, det ska inte vara det här ackordet, det ska vara ett sånt här ackord istället. Bara för att jag hör hur det ska låta rent musikaliskt, tror jag, på något sätt. I brist på annan jämförelse. Så då ibland så är vissa så kommer jag att styra rätt mycket, och andra styr jag inte alls, beroende på att jag har den här bilden i huvudet av att så här bör det se ut, låta, kännas liksom. Och det är ju, jag tror nästan alla regissörer är väl kontrollfreaks, men på olika sätt. Så att jag vet inte om det är bra eller dålig sak, men sån är jag liksom.
Jag tror att det är en magkänsla som har utvecklats efter all... Du har jobbat ganska länge.
Ja, det har jag såklart. Ja, men det är det absolut. Jag vet ju vad jag vill ha och vad jag inte vill ha. Men sen så är det så här, sen är det saker som jag inte visste att jag ville ha som jag får. Det händer ju hela tiden. Jag bara, oj, det här var inte alls vad jag tänkt, men det här är ju skitbra. Så då måste man vara beredd på att åka med på den resan liksom också. Att man bara, det här var ju helt annorlunda, men jätteintressant eller jätteroligt. Och då gäller det att vara öppen för det liksom. Men det låter fortfarande, det är fortfarande rätt akkord, fast inte det jag hade tagit, men fortfarande inom samma skala så att säga. Så man tar, det där var ju jättespännande, det har inte jag tänkt på. Men om någon tar ett liksom durakkord i en moll, då bara inte det riktigt så här, men så det så upplever jag det liksom. Och då på det sättet så ibland så styr jag rätt mycket, ibland så åker jag bara med beroende på situation.
Spännande. Men när du säger rätt ackord, menar du en känsla då, eller en atmosfär, eller relationerna, eller kan det vara allt?
Det är allt liksom. Det är liksom, men när du väl spelar scenen med skådespelare så att säga, om du kan ju ha bilder där inte skådespelare i bild också så att säga, det är också någon slags ackord i den bilden, men det går till allt liksom. Det är, eller vad ska man säga, som ett lackmuspapper. Man doppar det och kollar om det är rätt pH-värde för det här projektet. Liksom. Det är, jag vet inte hur jag ska verbalisera riktigt, men det är som att någon inre kompass, eller vad man ska kalla det, som man känner nej, vi ska nog göra så här istället. Och det är, som säger, det är nog mycket erfarenhet som formar det där. Såklart, man lär sig efter ett tag vad man gillar och inte gillar. Och vad jag står för på något sätt. Mm. Ja, något sånt.
Skulle du säga att du behöver en viss kunskap om psykologi, beteendevetenskap? Jag tänker att det du pratar om väldigt mycket handlar om relationer.
Mm. Ja, verkligen. Alltså det är, någonstans så mitt jobb när det gäller att jobba med skådespelare är bara att skapa så bra förutsättning det går för just den personligheten. Och alla är verkligen olika. De jag har jobbat med nu är jätteolika, några av dem. Och ja, det är magiskt att se hur olika man kan göra. Två personer som jobbar i samma scen, de har helt olika tekniker och sätt och personligheter. Båda är väldigt bra, men på helt olika sätt. Så att det, och då gäller det för mig att liksom säga, okej, vad gör jag så att hon får det stöd hon behöver, eller förstärka, eller liksom se till. Någon vill inte prata alls. Vi hade en annan film där vi satte vid den ena skådespelaren, två huvudroller. Hon vill inte, helst inte repa. Gick med på att läsa igenom kanske. Och den andra ville bara prata om sig själv och sin karaktär och bara prata jättemycket. Så det var ju jättejobbigt sist med de två, för de var helt olika. Båda jätteduktiga. Bara att alla har sin process, och då gäller det att se till att då ska man inte repa sönder saker för vissa, för att de tappar det efter ett tag. De har en fräschör som bara håller ett tag. Och medan andra behöver repa sin och köra, känna på det och hitta nya infallsvinklar. Och så bang, där satt det liksom. Så det gäller ju för mig att liksom lista ut. Och det är ju, som säger, ju längre man håller på, desto mer ser man ju vissa arketyper av människor. Liksom hur de reagerar i olika situationer. Så att då lär man sig hur man ska handskas med det, helt enkelt, för att förhoppningsvis få ut det bästa av dem.
Mm, det är ju väldigt intressant faktiskt.
Ja, det är det faktiskt.
Vad är det som påverkar slutprodukten då? Du har ju jobbat säkert i flera år med det här. Mm. Och sen är du där, så har du filmat klart. Mm. Antar att ni har jättemycket film.
Ja. Nej, men jag tycker det är också återigen det här som är så härligt med film, att det, även Scorsese kan göra skitfilmer liksom. Så här, han borde kunna göra kalasrullar hela tiden, men det, så kommer någon ibland och nej, det var inte så bra. Och det beror ju på att det inte bara han som gör det. Det är ju liksom hundratals människor som är inblandade. Och alla de där, beroende om det är några nyckelfunktioner här var framför allt, som precis har någonting tragiskt har hänt, eller någonting påverkar dem, eller som gör att de inte är i sin bästa livsform, eller tvärtom att några har mår jättebra, eller allt spelar in hela tiden i någon slags presensorgel som spelar hela tiden. Och just den här dagen, ja, så var de två i den här scenen som gjorde att den inte alls funkade, för att ja, av någon anledning kanske de hade hamnat i något tjafs i sminket över någon politisk situation som inte är dugg med filmen att göra, har jag varit med om, eller andra saker som påverkar till att folk kan lyfta och göra någonting som kanske inte alltid var det starkaste till att bli starkast på grund av människors insats. Så att det är väldigt, väldigt organiskt och väldigt känslig organism. Och sen så ligger ju det kreativa ansvaret för mig, eller på mig, att säga, ja, men det där ska vi behålla, där ska vi inte, liksom. Jag hörde någon gång Robert Zemeckis hade gjort, han som har regisserat, ja, Tillbaka till framtiden, allt möjligt, Forrest Gump. Han bad sin assistent räkna hur många frågor han fick på en dag. Det var över 2000 på en dag. Och det kanske inte jag får, men man får extremt mycket frågor. För det är det mitt jobb är. Så här, ja, det ska vi göra. Nej, inte det. Ja, tack. Bra, då har vi en till där. Nej, vi sänker där. Vi gör det. Bla, bla. Jag svarar på frågor. Det är det jag gör egentligen. Så allt det där formar ju slutresultatet såklart. Liksom. Men ändå så svarar jag på frågor från folk som kommer från X i den situation som är skapad precis där. Och vi måste ta beslut för att gå vidare. Och då blev mitt beslut det här. Och det kanske inte har blivit om vi har haft lite mer tid, eller om den här personen har kommit med bättre förarbete, eller what have you. Så allt det där är det är en resa, och allting bakas in på vägen. Så vissa saker blir ju kvar där som bara, ja, det blev så. Det blev de fläckarna på väggen, och nu är de där liksom. Och nu är de med, och de kommer synas i slutresultatet också. Och det är därför det blir så olika varje gång.
Tänker, det är ju en så här bra metafor för livet egentligen.
Ja, det är väl lite likt livet.
Någonstans måste man lära sig acceptera vissa saker.
Ja, absolut.
Det är bara om olika omständigheter.
Ja. Ibland blir det en skitfilm. liksom. För då får man göra en ny.
Då får man göra en ny, helt enkelt.
Ja, så är det.
Ja, ja, men vad intressant att höra.
Mm.
Jag tänker, för att gå tillbaka till det här med representation och filmer och serier som har påverkat attityder, åsikter, beteenden kanske. Har du sett några serier och filmer som du upplever har haft den sprängkraften?
Alltså, i form av representation så är det liksom,
ja, det är just förändra attityder, åsikter som har påverkat liksom, samhället.
Ja, det här med påverka samhället tror jag är, jag tror man påverkar, generellt påverkar man människor kanske, men samhället är ett för stort ansvar, eller också resultat av det man gör. Jag tror att man påverkar människor som sen kan påverka samhället, och då är filmen eller tv-serien en del av det som har påverkat den personen som gör förändring. Men vi kan bara göra så mycket, men det, ibland kan det vara jättemycket för att belysa. Alltså Philadelphia, nu länge sedan den kom, men liksom, den gjorde ju ändå en jättestor inverkan på situationen just då, vet man ju. Och nej, men det här när man får insikt i världar som man inte har någon koll på, och bara inser att ja, det är kött och blod där också, i den världen också, så man liksom. Det händer väl lite hela tiden tycker jag. Liksom. Men det är svårt att säga att man påverkar världen. Det ska jag inte säga.
Det kanske var lite överambitiöst.
Ja, eller samhället. Men det är lätt att säga att det är en film som påverkar hela världen, samhället förändrar världen. Men jag tror inte man gör det. Det är för stort. Liksom. Men alltså, om man påverkat någon gång till det bättre, så är det värt allt liksom, på något sätt.
Jag läste ju semantik när jag pluggade i San Francisco.
Mm.
Och det var ju verkligen en ögonöppnare för mig när våran lärare berättade om hur gayrörelsen på 70-talet antog namnet gay.
Mm.
Därför att de hade varit utsatta för så otroligt mycket fördomar och spott och spe. Och det var ju dessutom inte ens lagligt att vara homosexuell på den tiden. Och hur de, det var väl i samband med det här Stonewall-upproret. hur de bestämde sig för att vi ska ta ett ord och vi ska äga makten över det ordet och vi ska ta ett ord med en positiv konnotation. Och det spred sig ju verkligen. I alla fall i västvärlden har det ju spridit sig och fått en bra klang. Jag tycker det är helt magiskt. Helt fantastiskt. Det påvisar ändå liksom vilken makt man även som gräsrotsrörelse kan ha. Det är ganska fantastiskt och väldigt hoppingivande också.
Ja, verkligen. Jag tycker, om man är inne på det området, så tycker jag liksom uttrycket bög är jävligt intressant. Vad ligger värderingen i det? Det är väldigt skiftande, tycker jag, liksom i allt ifrån derogative, vad det nu heter på svenska, vad heter det?
Nedvärderande
till liksom intern slang liksom. Och liksom det är väldigt laddat eller oladdat beroende på vem det är som säger och vad gör.
Framförallt
liksom.
Vem det är som säger och i vilket sammanhang.
Ja, det är verkligen oerhört intressant liksom värld. Speciellt när man ska berätta historier. Okej, hur kan mina karaktärer prata? Liksom? Så att det känns verkligt i den här sitsen, men det kanske är fel, men det kanske är rätt. Och liksom, så att det som säger, man får den här balansen mellan att man inte får vara för pekpinne, för då tappar folk förtroende för en, samtidigt som du inte ska gå över någon gräns heller, för att man vill liksom inte, det finns ingen vinst med det rent varför ska man liksom göra det, liksom provocera för provokationens skull liksom. Finns ju ingen liksom jag tycker inte det finns någon värde i det, så att säga.
Nej, man kan göra många saker. Man kan ju spegla hur samhället ser ut, men man kan också spegla hur man vill att ett samhälle ska se ut, beroende på vilka ambitioner man har. Men jag tycker det var otroligt skönt när min professor just i San Francisco, han sa att alla människor har fördomar. Det går inte att leva utan fördomar. Nej. Men skillnaden är ju om man är öppen för att någon påpekar att man har en fördom och att man gör någonting åt det. Eller man bara accepterar att så här ser min världsbild ut och jag är inte öppen för någonting annat.
Ja.
Tycker du det är en befriande tanken då?
Ja, den har ju tyvärr fått en törn, tycker jag, med hela vår internetvärld. Liksom. Nej, men inte bara, utan snarare att man får echo chambers med att liksom folk bekräftar sin egen åsikt i små bubblor. Där folk som har suttit ensamma kanske känner, har helt plötsligt hittat likasinnare, och då är de jättesvåra att påverka. Liksom. Med liksom QAnon och liksom hela den här grejen som pågår i USA nu. Liksom, eller, det finns ju överallt. Men det är ju en obehaglig utveckling av något som man tänker att nu blir informationen friare och öppnare, och det tycker man, det borde bara vara bättre, men det, istället så blir det sämre. Det är en jättekonstig utveckling.
Ja, men det är väldigt sant. Jag tror vi kanske alla har en tendens också att fastna kanske i de ledartiklar som man faktiskt känner igen sig i, men där får man ju utmana sig själv verkligen.
Verkligen.
Genom att kanske läsa en bredd till exempel, men det är också intressant ur ett politiskt perspektiv att titta på vilka som har kommit fram i makten senaste åren. Du har Zelensky som är en gammal komedian, men han har ju blivit en fantastisk ledare av alla sina. Sen har vi Trump, lite mindre fantastisk, som kom från reality-såpa-världen. Så har vi Ronald Reagan då, som var skådis. Det säger ju någonting ändå om den här kraften som populärkultur har, just att det är den breda massan som tittar och tar till sig, och det är det som både är skrämmande och fantastiskt på många sätt. Inte minst om man tittar på hur det funkar i Ryssland. Med hur man använder den typen av medier som propaganda istället. Eller för den delen de här cyberattackerna på olika sätt, med där man planterar olika falska artiklar. Och, så vi lever ju verkligen i en mycket märklig och lite skrämmande och fantastisk tid.
Jag tror att man har, jag tror ett av problemen är att vi får för mycket information. Vi är inte vana vid att ta in så här mycket information i hjärnan. Vi får ju bilder och text hela tiden, precis hela tiden. Och det gör kanske att man blir mer benägen. Man orkar liksom inte, utan då är det lättare att ta nyheter eller åsikter som bekräftar det man redan tycker. För att det, man har någon slags liksom utmattning på information. Och då är det där enklare, behagligare än att vara liksom lite källkritisk och lite. Jag ser inte att det den enda anledningen, absolut inte, men jag tror en av att liksom vi får in så mycket och information som är förstärkt om liksom problematik med invandring eller what have you, som där självklart det mest dramatiska är det som lyfts upp, och då blir det norm och då är det det man skapar sin opinion på. Och tidigare, ja, låter man som en gammal gubbe, men då var det väl rapporter lagt ut på kvällen och så någon tidig morgon. Men nu, så här, nu får vi det hela tiden, notiser, vi får dung, det händer det här. Och det händer ju en sjuk massa skit också, man ska inte ducka för det. Men det är som någon slags självspelande fioler som bara rullar på, liksom, eller piano som gör att... Men jag tror också att vi får väldigt mycket information som vi kanske inte riktigt är skapta för att klara av. Vi kanske blir det däremot. Vi utvecklas till att vi kan behandla det här, för vi använder ju så liten del av hjärnan egentligen. Så att vi kommer nog kanske kunna bli bättre om man ska se lite hoppfullt på det hela.
Det kan vara så.
Jag tror att
så.
Vi är en liten brottspunkt just nu historiskt sett, när det går så extremt snabbt utvecklingsmässigt. Så att vår lilla mänsklighet hänger inte riktigt med i allting.
Jag tror att det är bra att reglera det intaget ibland. Jag läser ju oerhört mycket nyheter och ibland känner jag att jag måste ta en paus. Mm. För man blir överväldigad av allting som händer. Men vi har ju den här ett stick i fingret-kampanjen som handlar om HIV-prevention, och vi försöker genom den kampanjen också minska stigmat genom att poängtera att behandlad HIV inte smittar.
Mm.
Och vi tänker ju väldigt tydligt i den kampanjen att vi kan inte ha för många budskap.
Mm.
Det är i princip två starka budskap.
Mm.
Två meningar, mer eller mindre.
Mm.
Och det är väl det vi tycker är viktigast. Mm. Och det är väl det jag tror att personer klarar av. Om man har en, till exempel en annons på Svenska Dagbladets digitala första sida eller någonting liknande. Mm. Det är ungefär det vi tror att folk klarar av. Så att man måste ju anpassa sig också.
Mm.
Och å andra sidan, har vi lyckats få in det, så har vi lyckats väldigt bra.
Mm. Jag tror du ska ha ett budskap, om jag ska vara helt ärlig.
Ett bara?
Ja, alltså,
vi vill så mycket.
Ja,
vi.
Exakt, men det är där du kan skjuta stopp ut. För att man vill för mycket, så blir det liksom, speciellt nu som man säger, när det är så mycket information, om du har ett budskap så kanske det går fram istället för två som kanske inte går fram lika bra. Det är tråkiga nyheter jag kommer med, men det är, gammal, så lärde man sig när man gör reklam, liksom, att det är så här, alltid kunder, och sen så har vi det här och sen ska man göra det här, men man bara, ja, fast vad är det du vill säga? Säg en sak så kommer du lyckas bättre med det. Och det tror jag gäller fortfarande. Sen ska man alltid bestämma sig, vi kör två ändå eller vi kör tre ändå, men det absolut bästa är att köra ett budskap. Då når man längst.
Vi får utvärdera.
Ja, ni får ta en utvärdering här.
Men jag tänkte också fråga dig angående det. Därför att vi har ju svåra problem med att nå fram. Vi har ju medicinen på vår sida. Det har ju vi sedan 96 i princip.
Mm.
Fantastiskt hur framgångsrikt det har varit. Mm. Just att man inte smittar, man lever lika länge och lika frisk i princip. Det är ju helt otroligt.
Mm.
Och sen har vi den här andra biten som jag pratade om, med stigmat då, som lever kvar.
Mm.
Och vi funderar på hur vi skulle kunna jobba med storytelling för att nå fram på ett annat sätt. Inte kanske med HIV-preventionen, men just för att få bukt med det här stigmat som är alive and well, tyvärr.
Mm.
Har du några tips när du ändå är på gång och tipsar på hur man skulle kunna... Du har ju jobbat med reklam, sa du.
Ja, foka på det då. Välj stigmat nu då, ett tag. Så kan man ju ändra sig, men alltså att när du kommunicerar så kommunicerar en sak. Ta bara stigmat då. Kör om det. Inte bara sakerna. Sen kan ni köra det andra.
Och hur skulle vi kunna använda storytelling? På vilket
storytelling,
sätt skulle vi
kunna? Ja, alltså... Det beror på hur du menar. Om ni, de facto ni, skulle kunna använda storytelling, så gör ni det just nu. Genom att prata med mig.
Sant.
Så att det är ett bra sätt kanske. Men det är alltid det med resurser. Och liksom komma ut med sitt budskap är ju svårt med när man har, jag antar, begränsade resurser som ni har.
Check på den.
Ja. Och det är ni inte ensam om, såklart. Liksom. Och då är det ju det här liksom, lite som ni gör. Vad ska man säga? Man tar hjälp av de här personerna för att avstigmatisera situationer. Så det, på det sättet så tror jag det är det absolut effektivaste och så att säga billigaste sättet att ta hjälp av folk som avstigmatiserar hela, liksom avdramatiserar. Det tror jag ni är på rätt väg där, liksom. Och det här med om man ska ha en kändis eller inte, skitsamma, det är jättebra om folk är jättekända, för då kanske folk fler på att titta på människan. För att
ja, och de har ju många följare också. Ja. Och de är ju som sagt va, ytterst kompetenta, respekterade och väldigt duktiga yrkesmänniskor. Sen att de är kända och folkkära är ju väldigt bra för oss. Därför att då tittar ju folk till och kanske lyssnar och läser. Ja, och framförallt har ju de också egna sociala medier där de har hög trovärdighet, där de delar. Så att de som är våra talespersoner i ett stick i fingerkampanjer, de är ju verkligen genuint engagerade i den här frågan. Så att bara det skapar ju också en ännu högre trovärdighet. Så att det är helt, vi är väldigt, väldigt tacksamma för det. Mycket tacksamma. Och jag undrar, eftersom du är då en medial person, jag antar att du lyssnar på mycket musik, du är på sociala medier.
Inte så mycket.
Sådär, men lite grann kanske. Jag antar att du ser en del filmer och serier. Reflekterar du någonting över att du omedvetet blir påverkad av populärkulturen på olika sätt? Jag tänker på attityder och värderingar. För jag tror många kanske inte förstår hur påverkade man blir. Nej. Det är ingenting man reflekterar över. Men gör du det som ändå är en del av branschen?
Ja, jättemycket till, så till den stora grad att jag börjat tappa tilltron till allt nästan i form av trovärdighet. Inte allt såklart, men att man, vad är sant har blivit jättesvårt att bedöma för att man slänger sig med information så extremt enkelt, inklusive mig själv. Och så sitter man på en middag och har en åsikt och säger, men var kommer min åsikt ifrån egentligen? Varför säger jag det här? Jo, som säger det, passade min lilla echo chamber att tycka det här och så tyckte jag det liksom. Men någonstans där så just det här källkritiska är ju också extremt tidskrävande och påfrestande att behöva liksom inte känna att man kan säga saker bara för att man kanske går andras ärenden utan ens veta om det liksom. Så det har verkligen gjort att man har tappat ett förtroende för lite så här institutioner och saker som man kanske tänkte tidigare att ja, men kommer det därifrån, ja, men då är det väl
oantastligt.
Ja, eller vad heter det när man är opartiskt som det bara kan vara, så att säga. Det är svårt att vara helt opartiskt, men i alla fall liksom att det har lagts möda på att så att jag i alla fall kan säga ja, men jag litar på henne eller honom som krönikör eller så känns det som att fan, även där har det börjat liksom bli svårt att riktigt lita på folk för att de är precis som jag, påverkas av allt. Som säger, återigen det här informationsflödet som gör att vi får så mycket information så det är omöjligt att kontrollera och då väljer vi våra. Så att, jag tänker lite för mycket på det tror jag. Och hoppas att jag ska få en bättre världsbild på det sättet att bara lita lite mer. Men man är inom någon period när jag känner man har svårt att lita på var information kommer ifrån egentligen. Att jag står och säger saker som faktiskt kanske bara är helt bonkers men passar min rådande situation.
Men det är också sådana tider nu att det är ju mycket desinformation så det är ju svårt. Det är jättesvårt att veta vad man ska lita på eller vad man tänker. Och det är ju också en sån sak att det är ju väldigt sällan någonting är svart eller vitt. Mm. Det finns ju alltid kontext och nyanser av saker och ting. Sen finns det ju vissa saker som man verkligen kan ta ställning för. Men det är ju problematiskt. Mm. Många konflikter är ju väldigt komplexa. Mm. Man måste se olika synvinklar och perspektiv. Och, till exempel.
Men, verkligen, det är ju oerhört komplext. Det är mer bara att man måste ju ha sina åsikter och tycka saker och känna saker så man inte blir helt blank. Men samtidigt så måste man väl då ha större tolerans för dem som har en annan åsikt. Även om man kan tycka att de är idioter.
Men kanske också tolerans mot en själv. Att ja, jag trodde så och tyckte så då. Det var den informationen jag hade. Nu har jag ändrat mig för att jag har fått annan information.
Ja, absolut. Lätt att säga, svårt att göra.
Jättesvårt. Men det är ju någonstans en del av att vara människa och utvecklas faktiskt. Så att lite snäll mot sig själv kanske man måste vara lite flexibel för att det var så jag tänkte där och då. Apropå saker och ting som har hänt i inte minst inom underhållningsbranschen där vissa personer blir cancelade. av saker som hände kanske 10-15 år sedan och så vidare. Så. Mm. Men jag tänkte fråga dig, har du några bra tips på dels, jag vet inte hur mycket du har sett av serie eller filmer som handlar om HIV-AIDS, eller kanske bara filmer, serie generellt, nu när vi ändå har dig här. Nu inför julen.
HIV-historier, alltså det, som du säger, det, jag, eller min perception är att det inte varit så jättemycket på samma sätt senare åren som det var fram till 2000 någonstans. Liksom.
Angels in America, Angels in America var ju fantastisk.
Var ju jättebra, liksom. En otroligt bra. Vad var det med? Jag tänkte på någon annan häromdagen. Där är inte huvudsaken, men ja, det kommer jag inte ihåg. Ja, jag får fundera lite. Jag kan inte ge något snabbt svar.
Nej, liksom, men det behöver inte handla om HIV och AIDS. Nej. Det var någonting annat,
ja, alltså,
som vi kan se nu i...
Nu har jag varit i ett svart hål, för jag har jobbat i ett halvår i en gruva, känns det som.
Det
i en ubåt. Ja.
Ubåtar
i huvudet nu. Men spontan sak som jag sett som väldigt bra... The Menu, en film. Fantastiskt bra. Ray Fiennes. Strålande film. Väldigt överraskande, bra, mörk thriller med någon slags svart humor i sig som var väldigt bra. Den såg jag. Sen såg jag, jag har sett en serie som heter The Leftovers som är jätteintressant, för det är så här, ja, men den, när man ser så här lister på bästa tv-serier som någonsin har gjorts, så är den med där, och den kom, jag vet inte, 2014, 2013, något sånt där. Och när man ibland har missat serier som var någonting och som var Talk of the Town då, och så bara blir aldrig av att man ser dem, så tänkte jag, men den där ska jag plocka upp och ska vi se den nu, liksom. Så gjorde jag det, den var fantastisk, i alla fall jag har sett de två första säsongerna, jättebra. Men just det att man kan faktiskt, det görs ju så sjukt mycket nu, och det konstiga, eller nu, jag tycker också att det mesta kan hålla en rätt hygglig kvalitet. Så att det inte är så dåligt, det bara kanske inte är fantastiskt. Vilket gör att man tittar på rätt mycket saker som är ganska så här, helt okej. Okay. För att de är helt okej, okay, liksom, inget fel på dem. Men i och med mängden som kommer ut så missar man nog en hel del pärlor. Bara för att de inte får samma uppmärksamhet på något sätt. Eller så har de fått jättemycket uppmärksamhet, men är lite gamla. Så att där har du två tips som...
Underbart, mellandagarna är räddade.
Mm. Absolut, de är bra.
Mm. Härligt. Har du något livsmotto som du skulle vilja dela mer av?
Livsmotto? Det borde man ju ha. Och det kanske man har, men när man har... jag vet inte om något verbaliserat emot. Var snäll mot andra.
Den är bra. Den älskar vi. Ja. Den är bra.
Försök ha kul.
Ännu bättre.
Ja, nej, men någonstans tror jag att försöka ha så roligt det går under rådande omständigheter. Tror man mår så bra det bara går av.
Det är sant. Man får inte ryckas med av allting som händer nu.
Nej.
Det finns ljusglimtar.
Mm.
Stort tack för att du kom hit. Det har varit så intressant att prata med dig.
Mm, tack så mycket för att jag fick komma.